I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Nu ska vi ta steget från 184 till 185 via hockeyutvillingarna Lundqvist. Joel är 184 cm och Henrik 185. New York Rangers målvakten är alltså en centimeter längre än tvillingbrorsan.
185 cm var också Kajsa Bergqvists ingångshöjd när hon blev världsmästarinna i höjdhopp 2005 efter ett mirakulöst år. Som vi tidigare kärleksbombat här i sporthuset under samma VM och på samma höjd rev Carolina Klüft ut sig i höjdhoppet i sjukampen men försvarade ändå sin VM-titel.
Publikrekordet för en dammatch i fotboll är 90 185. Det sattes 1999 när Kina mötte USA i VM-finalen på Rose Bowl i Pasadena, Kalifornien.
Det svenska fotbollslandslaget kvalar ju nu till EM-slutspelet 2020. I det förra EM-slutspelet i Frankrike tog det, hör här, 185 minuter innan Sverige hade sitt första skott på mål. Marcus Berg fick bryta den mörka, dystra trenden och avslutade med en halvvolley mitt på den belgiska målvakten.
Tänk att det här ska vara en rubrik.
Det utbrast du, Blasen, när du kommenterade den där matchen i TV4.
Här är nu utgåva nummer 185 av Sporthuset.
Det är en rubrik. Tommy Åström och Lasse Granqvist här och en gammal kompis är med oss nu för första gången. 185 avsnitt sen bjöd vi in honom.
Ja, det är en kollega i mycket nära form under hockeyslutspelet. Petter Rönnqvist nämligen. Välkommen Petter, du bor ju inte så långt ifrån där vi sitter. Vi sitter alltså i Fisksätra idag, det är en liten bit österut från Stockholm och du bor väl i närheten?
Ja, om man tar fågelvägen så är det inte långt ifrån. Nej. Bilvägen är lite längre.
Ja, det tar alltid lång tid att köra bil i den här regionen i och för sig, så det är inte så konstigt.
Observera att postadressen är Saltsjöbaden. Det är ju en enorm prestigekamp mellan Fisksätra och Saltsjöbaden. Jag spelade ju hockey i Saltsjöbaden ett par år. Och det var alltså så bokstavligen att vi var inte i samma omklädningsrum de som var från Fisksätra och Saltsjöbaden. För det var två mindre rum. Så satt de och snackade knappt. Första femman snackade inte med andra femman. Men du, ni gillar att resa va? Mm. Ni två. Gillar ni att resa eller?
Ja, jag gillar
det. Det beror lite grann på hur du reser.
Ska ja, men totalt sett så gillar du att resa.
Ja, ibland är man ju där till nöd och tvungen, men jag undviker ju, alltså det är ju inget roligt exempelvis att landa på Arlanda i Stockholm och sen så är det stopp vid Haga Norra så resan tar en timme längre. För att det är liksom filer avstängda och bekymmer och problem.
För du kom ju precis från Arlanda, tuff trafik efter matchen mellan Sverige och Norge i EM-kvalet och du Petter från?
Jag kommer från Karlstad med tåg. Faktiskt, och det är en av få gångerna, eller om inte första faktiskt, jag har tagit tåget till Karlstad, brukar jag åka bil. Men nu blev det, man börjar bli äldre, jag orkar inte köra bil. Så det blev tåg och övernattning och sen tåg hem.
Mm. Det var lite ironiskt, för det var Mats Strandberg som körde den gången, Radiosportens legendar. Han kom ju fram till LG Jansson, Radiosportens expert, under en hockeymatch och sa det, du gillar att resa va LG? out of the blue. Och Elge, sa det. Va? Vad då? Jo, men du gillar att resa, va? Nej, det beror på vad det handlar om för resa. Exakt som du svarar nu, Lasse.
Ja.
Jo, men totalt sett gillar du att resa. Jag hatar att resa!
Ja, då har han valt fel jobb, du.
Jag var ju på Island här. Åk aldrig dit.
Nej.
Och sen åkte jag vidare till Grönland. Ännu värre! Petter Rönnqvist, vi började jobba med hockeyn tillsammans för kanske 12 år sedan någonting. Kanal 5 och Kanal Plus och sen C-more. Så du är uppe i bra många hockeyslutspel nu, mitt uppe i det här. Du ska få sätta några rubriker kring det så småningom. Men hur är det bara så här att vara inne i ett hockeyslutspel som expert? Hur tufft är det och hur ser arbetet ut?
Ja, men det är faktiskt, det är mycket resande och speciellt kvartsfinalerna. Och det är mycket att hålla reda på. Just liksom när jag åkte igår så satt jag och tittade faktiskt på första perioden som jag hade laddat ner och andra perioden mellan just HV71 och Färjestad i första mötet. Så att det är liksom, det är min lediga dag när jag inte ska jobba med matchen, så sitter jag även idag och kollar på matcher för att förbereda mig. Så att det är hockey och sen har man dessutom två grabbar som spelar ishockey, så blir det hockey med dem och sen så blir det liksom inte så mycket över till annat faktiskt.
Ja.
Så att det blir intensivt, men sen när semifinalerna kommer tycker jag, då börjar det liksom lätta. Då har man fyra lag att koncentrera sig på.
Jag kommer ihåg ett slutspel, du var så stressad för det är mycket. Du har ju också ett civilt jobb där du jobbar inom, vad är det?
Fisk och skaldjur.
Ja, fisk och skaldjur. Ni säljer till ja, ni är grossist, va?
Grossist och även till retail-sidan, konsumentsidan också.
Just det, men då var det så stressigt för Petter så att han sa det, nu har det gått så långt så att jag äter frukost, det vill säga filmjölk i duschen. Vilket är lite stökigt för det fylls på med vatten hela tiden i skålen.
Så dessutom med mjölk.
Ja, det stämmer ju faktiskt. Alltså, jag gjorde det, men jag vände ryggen till och liksom åt fil och flingor i duschen. Och det var rätt effektivt. Då hann jag få i mig lite frulläp så att det gick snabbt.
Du måste ha någon sån automatisk schamponering. Nu har ju du och jag motsvarande frisyr, så vi behöver inte tänka så mycket på hårschampo.
Jag hade mer hår då faktiskt.
Ja, det var så. Okej, ja.
Veckans surr.
Vi ska återkomma till ishockeyn om en stund, Petters tankar om slutspelet, men nu det som du, Lasse, kommer direkt ifrån, nämligen kvalet, EM-kvalet i Oslo, sällsynt underhållande match som alltså slutar 3-3 efter att Norge har kvitterat på stopptid. Och många intryck, vi har ju turbulensen inför med svenska spelare som tackar nej och allt kring det ska vi ta strax, men annars ett huvudintryck, den svenska offensiven med Robin Quaison och Alexander Isak, stort utropstecken, något nytt i svensk landslagsfotboll, samtidigt som det snurrade in mål bakåt plötsligt i ett Sverige som ju alltid har varit superdefensivt starkt. Alla sa, Janne Andersson mot Lasse Lagerbäck, Sverige mot Norge, det blir 0-0, eller 1-0 eller 0-1, och det blev 3-3.
Jag tyckte Aftonbladet ger ut en papperstidning fortfarande. Sportbladet hade en himla bra framsida tycker jag. Där Sverige gjorde 3-2 så stod det himmel. Och på samma framsida på underdelen när 3-3 kom stod det helvete. För det var precis som matchen var. Den innehöll ju faktiskt nästan allting. Mm. Det är svårt att komma på någon del ytterligare som man ska skriva in i kapitlet om så spelades det nordiska derbyt mellan Norge, om det nu var derby, mellan Norge och Sverige. Så det var en häftig match.
Apropå det som du hade introt där, Lasse, så var alltså så 185 minuter då i EM-slutspelet 2016 innan Sverige det första skottet på mål. I och för sig lite tuffare motstånd nu. Nu på de här två matcherna, du som sysslar mycket med statistik också, Petter, 37 avslut hade Sverige mot Rumänien och Norge totalt. 37 avslut, varav 13 på mål alltså. Samtidigt som det var ganska vidöppet bakåt då, Norge fick ju bra utdelning på sina chanser.
Jo, men Sverige var ju stämplat som att inte ha några anfallsalternativ i samband med VM egentligen just därefter, framförallt under hösten och Nations League. Men nu är det ju precis tvärtom. Nu har du ju en konkurrens där, Robin Quaison, som alltså är född och uppvuxen i Järvafältet, Kista, Akall och så vidare, tre säsonger i AIK, spelar i tyska ligan, Bundesliga i Mainz, och sen Alexander Isak, 19-åringen, också då med AIK som moderklubb, uppvuxen bara ett par kvarter från Friends Arena i Solna faktiskt, har gjort skillnad. Och Alexander Isak är ju nog alldeles speciellt. Alltså, hans förhållningssätt till bollen och sitt eget rörelsemönster, så flegmatisk. Han är ju lång lång och smal och han ser ju inte så. Man tänker att här kommer in en superanfallare. Men alltså nästan all expertis är ju fascinerad av honom. Då ska man ju veta att han gick från AIK till Borussia Dortmund. Han har ju inte fått lira. Han var han 3-4 inhopp eller någonting sånt där. Han har ju varit där ett par år och inte lira. Flyttar över nu och spelar i den nederländska ligan, nederländsk fotboll, holländsk fotboll. Och där har han helt plötsligt börjat göra en del mål. Mm. Och här på landslag i 2 stycken inhopp, Rumänien och Norge, är han utropstecken.
Men tillhör han fortfarande Borussia Dortmund? Eller?
Ja, han är bajplånad.
Det låter ju vettigare att spela i holländska än att sitta på bänken. Borussia Dortmund är ju inget dåligt lag direkt.
De investerar ganska mycket pengar i honom också, så att de vill nog hålla den rättigheten ytterligare en tidspunkt.
Jag såg Henok Goitom twittrade: Quaison och Isak, ren magi när det kommer till att felvänt ta initiativ, göra allt i ens makt för att vända upp eller skarva framåt istället för att vara rädd, ta emot och spela safe. Mm.
Ja, men jag tror det mycket beror på vilka spelartyper man har också i laget. Jag tror inte att Jan Andersson eller Lagerbäck har något emot skickliga spelare som gör offensivt. Jag menar, jag har ju haft Lasse Falk, gammal legendarisk tränare i Djurgården.
1-3-1
hockey och väldigt sådär. Men jag menar, hans favoritspelare när jag då var, jag är ju samma ålder som Fredrik Linkan Bremberg. Det var ju alltså Lasse Falks favoritspelare.
Det tror man inte, för han är ju, att han ska, man tänker sig att han skulle tycka att han är för oberäknelig eller så.
Ja, precis. Mm. Men det var ju så att Lasse, han sa, får göra vad fan du vill med pucken, bara till bort till motståndarna. Så att det var ju liksom alltså, någonstans i det att är du tillräckligt skicklig, som Linkan var i det här fallet, så hade han ingen emot att du snurrade upp någon på offensiv blå, utan bara du lyckades med det.
Men jag tycker det lyfter ju fotbollen, att det tycks vara ett skifte på gång. Mm. Och det görs med en förbundskapten som har en
du
VM...
Tänker spelmässigt?
Spelarinnehållet, alltså spelarna. Mm. Alltså det är en förbundskapten som i VM spelade med ett lag, kolossalt framgångsrikt. Sverige gick ju gudbevars till kvartsfinal. Och så är det samma förbundskapten som gör den här förändringen och tar in nya spelare. Det är precis samma sak som Nederländerna med Ronald Koeman, som gör en förändring och en föryngring utav landslaget. Det är precis samma sak, och framförallt med Joachim Löw, Jogi Löw i Tyskland, som nu har tagit bort tunga pjäser i Tyskland som varit så viktiga. Thomas Müller, Jerome Boateng, Mats Hummels, de är borta. Och nu är det nya lirare som är där inne och kör en Schultz som avgjorde mot Nederländerna.
Nu märker man att du var på den matchen.
Ja, det var det.
Annars hade det varit oväntat att du kom in så specifikt på den. Du var ju på Allianz Arena också.
Det var väl också två sådana matcher.
Ja,
du hade
ja
helt
visst.
Fantastiskt.
Ja, det var strålande underhållning. Va? Och de har en Kehrer till höger som man tänker, vem är det där? Och en Schultz som avgör och en Joshua Kimmich som går centralt. Han var högerback i VM. En Ginter som har varit med och vunnit VM och varit spelare i EM, bara suttit på bänken. Nu är de viktiga och nu spelar de. Och det var ju häftigt. Va? Nu fick Leroy Sané som var petad i VM. Han fick ju vara med. Han gjorde ju första målet. Och den här Gnabry, den Gnabry.
Nej, men nu stickspår
det. Nej, men alltså.
Jo, men det här måste vara stickspår.
Jo, men det händer saker med fotbollen som gör den mer intressant. Och det är så bra, tycker jag, att det också är så att gamla förbundskaptener som är fast i ett visst spår kan visa att de kan ändra sig. Och tyska förbundsledningen har ju behållit Löw, fast de har ju varit utsatt för. Ja. Vi säger att det är kritik. Ja, men tjänare! Det är ju fullständigt galet i Tyskland.
Och du, Peter, sa fantastiskt nyss.
Ja, jag vet. Och jag brukar göra det en gång varje dag.
Okej.
Ja, men inte mer.
En gång varje dag?
Ja.
Nu får du vara glad om Tommy
stannar. Ja, jag har ju vänt mitt nu, så det kommer inga mer F-ord.
Nej. Det var det snor.
Men det här med fotbollen där, liksom också, jag måste ändå säga så här, Tyskland, Holland, de här världsnationerna i fotboll, de har ju liksom bredare, man har ju en volym av spelare att välja på och kan ju anpassa spelet efter som de vill och välja sådana spelare. I Sverige har vi ganska begränsat. Jag tror att nu när det kommer upp den här nya generationen som är skickligare, jag skulle vilja säga att jag tror att de har utvecklats ganska enormt, och då kanske vi också finns tillfälle att spela en mer offensiv fotboll.
Alexander Isak, han kommer ju bli en av de största spelarna i den svenska landslagshistorien, hävdar jag. Vi pratar med Elias Pettersson i hockeyn, en supertalang där det kan bli på samma nivå som Peter Forsberg och Mats Sundin och så. Och Isak är på, han kommer inte bli lika stor som Zlatan, men han kommer vara precis snäppet under. Allting pekar mot det, tycker jag. Han sticker alltså över till Dortmund som 17-åring och går för 85 miljoner kronor för AIK. Det var en högre övergångssumma än vad Ibrahimovic hade när han gick från Malmö FF till Ajax. Och då var ju Zlatan ett par år äldre än vad Isak var. För det vi ska säga om Alexander Isak när det gäller att han haft lite knaggligt i början här, det är att han gick ju så oerhört ung. Han var ju 17 år. Han är den yngste målskytten i den svenska landslagshistorien med det mål som han gjorde för 2 år sedan, 17 år gammal. Han är AIKs yngste målskytt i allsvenskan överhuvudtaget då när han var 16 år. Och med den touchen och som han visar, så tror jag att om det inte blir skador och så kommer han bli en av de största genom tiderna.
Jag har väl ingen anledning att säga något annat än det. Det är väl samma spår, känner jag, som Elias Pettersson. Som vi har hyllat här. Så jag vill inte gå emot dig där. Sen tycker jag samtidigt att det är konstigt att han inte fått spela i Tyskland. För det han visar här nu i landslaget efter några... Vad har han spelat? Vad är det? 10-12 matcher eller vad det kan vara i Holland, i Nederländerna. Jag tror inte den tyska organisationen i Borussia Dortmund är liksom total noller.
Nej, men jag tänker
som inte klarar av att analysera spelmaterialet. Så att det är ju någonting som gjort att
det tagit tid. Men jag tänker att han har varit så himla ung. Alltså, och Dortmund är så pass bra lag, så det kanske är lite fel lag att gå till när man är så ung.
I alla fall så pass ung känner jag. Oavsett, liksom, alltså, det, trycket är ju enormt där.
Så det är bättre mellansteg med Holland? Som Zlatan gjorde.
Men det är svårt.
Jag tror att alltså, tålamod ibland är en dygd. Alltså, jag förstår att man som fan och när man jobbar med både hockey eller fotboll, man vill se de här unga stjärnorna. Men ibland tror jag att tålamod är ganska så bra faktiskt att ha med sig bagage.
Men jag säger inte emot det, Tom, det gör jag inte. Även om jag tycker jämförelse med och att jämföra med Zlatan Ibrahimovic.
Nej, men det gjorde jag inte.
Nej, men alltså att bara säga namnet när du börjar prata om honom.
Jag får inte nämna namnet.
Nej, men alltså för det är en helt egen dimension, menar jag. Så det går inte att göra det egentligen. Men, och dessutom tror jag det är viktigt. Det är jätteviktigt att säga att de som kalkylerar valutautveckling, de säger ju att inflationen har fört upp Ibrahimovic till ett högre värde. Om du inte säger det i samma anda som du säger att det var den dyraste övergången, så har du halva Malmö efter dig.
Högt i tak i sporthuset.
Först lämnade Victor Nilsson Lindelöf Manchester United återbud av privata skäl. Uppgifter till Fotbollskanalen gjorde gällande att petningen av John Guidetti spelade en roll i det. Sen blev Victor också pappa till en son häromdagen, så de privata skälen känns ju på det sättet ganska rimliga. Det var ju nu bara, när vi Pia spelade in det, bara som igår var det väl. Sen lämnade Emil Forsberg landslagstruppen efter den första kvalmatchen mot Rumänien. Sportbladet rapporterade på kvällen efter matchen att han lämnade i besvikelse och vredesmod efter att ha blivit utbytt. Förbundet meddelade dagen efter att det handlade om en skada. Enligt tyska tidningen Bild kommer Forsberg vara spelklar redan nu i helgen då hans Leipzig möter Hertha Berlin i Bundesliga. Och publiceringarna då från Fotbollskanalen och Sportbladet, framförallt då när det gäller de här två spelarna, noterbart då som snurrar lite i luften här då, är att både Emil Forsberg och Victor Nilsson Lindelöf och Robin Olsen, som av lite oklara skäl körde Silencio Stampa i mixed zone, alltså intervjuzonen efter Rumänien-matchen, målvakten, han pratade inte med några, oklart varför. Och den petade John Guidetti har samma agent, Hassan Sättinkaja. Och det snurrar ju massa rykten om det då, att det är någon slags maktkamp mellan Hassan Sättinkaja och Janne Andersson. Hassan Sättinkaja som också har sagt att jag tycker personligen att Janne inte får ut maximalt av Emil Forsberg i landslaget. Det här var en intervju i Expressen. Det finns mer att ta av. Han används fel och borde kunna komma mer högre upp i banan och få en mer offensiv roll. Han har ju lite annan roll när han spelar i Leipzig. Sättinkaja kritiserade också Jan Andersson i en ny intervju att det var för dålig kommunikation inför de här landskamperna. Att Janne borde ha sagt till Emil Forsberg: nu är det så här, du har spelat lite, jag räknar med att byta ut dig efter ungefär en timme, så att det är så man måste jobba, säger Hassan Sättinkaja, för nu blev Forsberg så pass besviken, det såg man ju då när han blev utbytt efter en timme. Och så här har det då snurrat på. Det som är noterbart är att Sportbladet hade alltså på kvällen efter Rumänien-matchen uppgiften att Emil Forsberg lämnade den svenska landslagstruppen på grund av besvikelsen. Sen började det ringa som tusan till den svenska landslagsledningen. Ingen svarade. Och sen dagen efter så kom beskedet att han lämnade på grund av den här ljumskskadan då. Och det som är märkligt är att på kvällen när de här uppgifterna kom i Sportbladet, då hade inte svenska landslagsledningen fått informationen att Forsberg skulle sticka. Så, och det har de bekräftat. Att vi visste inte om det, men Sportbladet visste om det och det visade sig stämma. För nu blev det ju så här att det rasat till här på sociala medier. Varit många, dels har det varit då även på Sporthuset på Twitter. Många som tycker, liksom, vad är det här för dagisfasoner från spelarna som kräver speltid och så vidare och skiter i om någon annan inte får vara med. Men sen finns det också annat läger som menar på att det här är bara tidningarna som far med osanning. Så frågan är vad som är sant. Du har varit mitt inne i den här landslagssamlingen, Lasse.
Ja, jag tror så här att för det första kan man ju säga så här att det finns ju ett sätt att angripa det och säga så här att journalisterna hittar på. Mm. Så det är absolut inte sant. Det här gör de bara för att öka klicken på sina respektive artiklar. Det finns ju liksom ingen osämja överhuvudtaget. Det är väl den ena delen nu, som ligger längst åt ena hållet. Och åt andra hållet, om man ska säga, så är det väl då att ja, det här är iscensatt utav spelarnas agent för att förbättra speltiden. Alltså, landslaget skulle i sånt fall ändra spelsätt för att få mer speltid för just den enskilde spelaren som den här agenten har, för att få ett bättre kontrakt i nästa led och så vidare. Och så vidare.
Jag förstår bara inte vad de ska få ut av det. Liksom.
Nej, men, alltså, så, men det finns ju ytterligheter i det här. Och då ska jag säga, jag tror inte på något av dem. Så. Och i den journalistiska sidan kan jag säga så här, jag har mycket svårt att se att etablerade journalister hittar på saker, därför att förlusten när du går ut med en nyhet som, nu vet vi inte vad som är sant och inte sant, det har ju dementerats av den andra parten, och det är ju ett läge vi har. Uppgifter till journalister säger en viss sak, det dementeras och säger en annan sak, vi vet ju inte vad som är sant. Men alltså, om du går ut med en uppgift som du blir överbevisad om att du gått ut med fel information, det är inget bra. Därför att det är en jäkla smäll som journalist. Så att, det håller jag för ytterst osannolikt. Det som händer, oavsett om det är Nilsson Lindelöf eller om det är Forsberg, det som händer när det kommer in ett tips till en journalist, det är ju att den journalisten som får tipset måste testa det, måste prova det. Och det är källkritiskt. Den här personen som ger mig den här informationen, eller som har via omväga kommit fram informationen, vad vinner den personen på det? Vad är det i potten för det här? Du måste kolla med flera källor. Kan någon ytterligare styrka att det är så här det förhåller sig? Vad är det som har hänt?
Och då undrar jag så här, om du Lasse skulle ha varit, eller du Petter skulle ha varit i Svenska fotbollförbundets kläder, och det nu är så, om det nu är så att det finns en irritation från Forsberg, det är därför han sticker. Det var ju faktiskt så att Mikael Lustig blev också skadad och han stack inte därifrån. Hur hade ni hanterat situationen när det börjar ringa på kvällen?
Nej, men alltså, helt ärligt så är det väl så här. Förbundet kör ju fake it till you make it. Det rinner ju sanden till slut det här. Det vet ju de om. De har ju varit här förut. Någonstans så känner jag att förbundet har satt sig i den här skiten för länge, länge sedan. Där man tillåter alltså spelare bli, alltså vi pratar om unga pojkar, växa ut till någonting som de egentligen inte är. De sätter sig på en hög häst och beter sig på ett sätt som gör att jag som kommer från hockeyvärlden tycker att det är rena rama dokusåpan faktiskt. Och jag läste den här Noah Bachners krönika där direkt efter.
Expressen.
Där jag faktiskt måste hålla med om att vi behöver inte ha det här Paradise Hotel och allt vad det heter nu som går på tv. Och jag är ju uppväxt när Baren kom och Farmen. Det räcker ju bara att ha det, alltså svenska fotbollslandslaget faktiskt. Jag tycker det är fullständigt patetiskt att följa. Och jag någonstans ser jag ju liksom att förbundet har satt sig i knät hos spelarna. Alltså de vågar inte vara raka, ärliga, säga som det till dem. Som du säger, säg till Emil Forsberg bara liksom att jag vill att du är kvar här under samlingen. Punkt slut, du tillhör förbundet just nu, du är här, du ska liksom stanna kvar. Men det är ju inte så det är, utan det är ju spelarna som bestämmer.
Och det är inte bara i svenska förbundet, utan det finns en sån tradition i hela världsfotbollen. Ja. Jag menar att spelarna är större än... Zlatan Ibrahimovic tackar ju nej till landslaget ett tag. Thomas Brolin gjorde det, och det gick liksom inte att hantera det. Jag vet, Hasse Backe hade ju en story som kablades ut över hela världen om att när Pep Guardiola i Barcelona skulle ge instruktioner så kom Lionel Messi och öppnade en läsk så att sprätte upp kolsyra i ögonen på Guardiola, och han sa ingenting.
Ja, men det är ju sorgligt att höra. Jag minns en grej så väl. När jag var med i landslaget fick jag vara med i TV3. Det är något som heter Superstars och sånt där. Det var alltså hockeykillar som mötte fotbollskillar. Och vi sitter inne i omklädningsrummet. Vi ska spela en innebandymatch och en innefotbollsmatch mot varandra. Och det här sändes då på TV3. Och i alla fall innan det här så sitter vi. Det är ju på sommaren det här. Och fotbollsspelarna är lediga också under den här perioden. Och vi hockeyspelare också lediga. Så vi sitter ju lite hockeykillarna här avslappnat, pratar med varandra. Och det är stjärnor med som Mats Sundin och Peter Forsberg och Micke Nylander var med. Och så lilla jag. Men där sitter vi faktiskt och vi tar en pilsner. Vi har inte setts på ett tag där. Så att vi sitter och pratar, och så inkommer Thomas Brolin till oss och sätter oss och tar en bärs också. Så sitter vi där och pratar. Och då sa jag, vad gör du här Thomas? Men det går inte att sitta in hos fotbollskina. Alla sitter och pratar med sina agenter och hit och dit och sitter ensamma. Det är lite talande, och nu pratar vi 90-tal alltså. Det är lite annorlunda attityd i fotboll.
Spelarens egna kompass är du inne på, Petter. Ja. Och den tycker jag är så viktig och avgörande. En spelare tycker jag aldrig ska kunna hävda att förbundet säger si, agenten säger så. Möjligtvis har klubben givetvis mycket att säga till om, för det är där är du ju anställd. Men spelarens egna kompass tycker jag till exempel ska vara att prata efter matchen. Du ska prata efter matchen. Du ska snacka, vara tillgänglig för att prata med media efter matchen. Det här med att man vägrar snacka, jag förstår inte alls det. Du vinner ingenting på det. Det blir liksom, utan att redogöra för din egen uppfattning, vad du tyckte om situationen relaterat till matchen. Och är det då så att det har hänt någonting i ditt klubblag som du tycker är känsligt att prata om, får du säga att jag avstår att svara på de frågorna. Jag vill hem till klubben och diskutera den frågan där. Eller vad det nu är. Mm. Är du med? Det vill säga att man ska svara på frågorna som Jan Andersson gör. Han är ett perfekt exempel på hur man ska uppträda och hur man ska vara. I relation till media. Vad borde förbundet ha gjort när det 23.30 på kvällen börjar ringa, eller vad det nu var, om att Emil Forsberg lämnar truppen? För det första måste de ju skaffa vetskapen om, har han stuckit eller inte? För det var ju uppenbart, det visste de ju inte. Utan har han stuckit eller inte, så skaffa vetskapen om det. Då får de helt enkelt gå och väcka Emil Forsberg om han har somnat, va? Men ta reda på om han är kvar eller inte. Och visa att det här, visa det för honom, det här är det som händer just nu, det här, så här är det. Och så ska de gå ut och säga så här: Emil Forsberg är på spelarhotellet. Svenska fotbollförbundet har pressträff imorgon bitti 9.30 med anledning av uppgifterna. Eller vad det nu är för någonting, va? Och då får de ju gå igenom det här på morgonen, eller 10.30 eller 11.30, vad som nu passar, va? Mm. Men alltså att de måste gå ut och visa att de finns, att de tänker ta ansvar för informationen. Vi gör det på en pressträff imorgon bitti när man nu klockan är, va?
Just det. För att den svenska landslagschefen, den nya svenska landslagschefen, att Lasse Richt har varit i många, många år, Stefan Pettersson, den gamla storspelaren, han sa ju faktiskt att vi hade råkat lägga ifrån oss våra mobiler.
Mm. Nej, men det går
vem
inte.
Nej,
det är omöjligt, ja. Det går inte. Och grejen är att så kan du inte göra. Men alltså, information reser så vansinnigt snabbt idag. Men Svenska fotbollförbundet är ju inte riktigt lika modern som sitt landslag, om vi då tittar på de nya spelarna som har kommit in där. Nämligen att de inte är medvetna om att i sociala mediesammanhang reser information vansinnigt snabbt. Och de vill gå ut med en presskommuniké.
Nej.
Klockan 11 eller vad det nu är, dagen därpå. Liksom det kommer ett fax till redaktionen liksom, där det står. Mm. Så funkar det inte, utan du måste vara mycket, mycket mer tillgänglig. Och det är ju såklart att det måste vara medieansvarig, landslagschefen och förbundskaptenen. Så att de behöver ju agera snabbt i det här. Även om det är jättejobbigt på natten att ta en sån fråga, så hade de behövt göra det.
Men inser hur chef det blir när Emil Forsberg har en agent som står och säger att det här spelet inte är bra för Emil Forsberg när han spelar i landslaget. Det är ju liksom landslaget som står i fokus. Mm. Det är inte Emil Forsbergs utveckling. Men, det är ju en skev bild.
Alltså, min uppfattning är den här ganska breda ämnet som är uppe, komplexiteten är rätt så. Jag tror inte det är inte en anledning det handlar om. Det är inte en enskild anledning som utlöser att vi hamnar i de här situationerna. Men en viktig sak tror jag, det är generationsväxlingen.
Mm, absolut.
Därför att
det som händer efter Ibrahimovic-eran och Kim Källström-eran och så här, det är att det pågår liksom en liten kamp.
Exakt.
Om hierarkin.
Exakt.
Vilka är det nu som ska ta över?
Så är det
det här Andreas Granqvist och Marcus Berg och Sebastian Larsson-gänget, eller är det de liksom generationen under? Victor Nilsson Lindelöf, Emil Forsberg. Så det pågår liksom en maktkamp. Och en grej som sägs vara utlöst, jag vet Olof Lund har pratat mycket om det, är guldbollen 2017, där alla tyckte att Emil Forsberg skulle få det, men där Andreas, eller många tyckte det, men Andreas Granqvist gör den här bragdmatchen mot Italien och får guld bollen. Mm. Och i guldbollen gör en sitter ju förbundskapten Jan Andersson, märkligt nog kan man tycka faktiskt. Mm. För det sätter ju honom i en ganska märklig sits. Och det är så laddat, vem ska bli den nya maktfaktorn efter Zlatan Ibrahimovic? Forsberg tror han ska få guldbollen, men det går till Granqvist. Och där sitter Jan Andersson i juryn. Och där sägs det utav, jag vet Olof Lund har pratat om det, där sägs som att där händer det någonting.
Ja. Och i Tre Kronor så har, då är det lättare. Där är materialförvaltaren Pudding, Wederstål. Det är han som är maktfaktor. Och det är liksom alla
han bara, lägger ju av nu.
Ja,
han har slutat.
Precis, och då måste man liksom, då kommer in den som har gått liksom bakom Pudding.
Ja, då
det
blir
det löser
nya,
sig. Det, löser sig.
Ja, det blir nya bekymmer och nya utmaningar. Men jag delar uppfattningen som Olof har i den här frågan. Jag har också hört honom anfäkta den. I backspegeln som Olof också säger. Han sa ingenting då, men han kommer på det med facit i hand, så att säga att det är på det sättet. Men det är en generationsfråga, och det är en nya roller som ska sättas inom ramen för fördelning utav hierarki och status i landslaget. Det tar tid.
Men vad är liksom den här generationsväxlingen rent i det här beteendet hos hockeyspelarna? Alltså i Tre Kronor. Vad är det som gör att skillnaden är så fatal som
alltså, det? Nästan all utbildning utav hockeyspelare sker i Nordamerika. Och när du kommer till ett lag i Nordamerika i NHL så är du ju helt plötsligt inte... Då är det ju klubbens egendom. Alltså du har ju...
Omklädningsrummet öppnar efter 10 minuter. Alla ska bjuda till och så här. Medan i fotbollen, silencio stampa i Serie A. Det är en helt annan kultur.
Och Serie A eller La Liga eller Bundesliga eller Premier League kanske framförallt, som utbildas. Det är ju liksom avsevärda bekymmer i öppenheten. Va? Och där är, det ju, där är media en fiende. I Nordamerika är media en förutsättning. Så att den skillnaden skapar ju att det går genom generationerna.
Jag blir så irriterad på Robin Olsen som... Som har på sig då sina hörlurar där så att han inte hör frågan. Han bara går rakt genom mixzone där.
Nej,
men då kan man säga så här, skit i journalisterna, för då tänker ni kanske som lyssnar här, vi struntar, vi gillar inte journalister, men grejen är att på andra sidan journalisterna står ju alla som ska följa fotbollen, som kanske vill veta något om hur
journalisterna är ju bara en förlängd armen.
Jo, men det ena ger ju det andra. Ett intresse för fotbollen skapar ju ett intresse för matcherna. Det är roligt att gå på fotboll. Det fyller arenorna. Svensk fotboll spelar viktiga matcher som är intresseskapande. Alltihopa hänger ju ihop. Mm. Och jag tycker inte att det gör det genom att en enskild individ vägrar kommunicera med omvärlden. Mm. Det hade varit en annan sak om Robin Olsen eller vilka är det för Emil Forsberg och vilka var nu fler som inte snackar med media den här gången. Tidigare var det Victor Nilsson Lindelöf. Det hade varit en annan sak om de sagt så här: vi vill inte prata med media. Vi går ut och pratar med fansen. Och så kallar de till ett stormöte utanför Friends Arena på något utav de här.
Direkt sent på YouTube.
Ja visst, direkt sent på sin egen mediekanal, sitt Instagramkonto, där snackar de, va. Men det är ju inte så det är, utan man försöker ju fjärma sig från verkligheten, och jag tycker inte riktigt att det är okej.
Vad säger ni? 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 Vad säger ni?
Tack för att ni hör av er till @sporthuset på Twitter. Sporthuset podcast heter ju hemsidan. Det finns kontaktformulär. Instagram, Lasse. När blir du medlem? Vi finns där också, Sporthuset podcast.
Mycket bra.
Vi lyckas ju omvälta in.
Jag är medlem i Twitter. Det höll vi på med hur länge som helst.
Och precis, och till slut så gick det ju. Och nu är frågan, när blir du medlem i Instagram?
Ansökan är under behandling. Jag har ingen aning faktiskt.
Nej, det kan komma framöver. Det är många som börjar höra av sig. Sporthuset växer även på Instagram. Det är kul att kunna säga det. Och tack alla som har hört av sig om sina introinspel. Andy Törnqvist, Jens Svensén, Daniel Östgren, Ola Norgren. Några av dem som fick in olika kopplingar då till siffran 185. Östersunds härvan. Den ska vi inte avhandla hela idag. Men det kommer en fråga från Caroline Svensson. Jag skulle vilja höra er syn på effekten av ekonomisk dopning som Uppdrag granskning påstår att Östersund fått. Kan den här typen av dopning direkt påverka de resultat som laget tidigare presterat? Ni har tidigare diskuterat den mentala vinning som kan förekomma efter dopning. Kan en ekonomisk dopning resultera i samma fortsatta fördel? Vad tror ni?
Alltså för det första så är det ju så att Daniel Kindberg, tidigare ordförande i Östersund, alltihopa det där, är ju åtalad. Och kommer ju upp i rätten här i slutet på april eller vad det nu är för någonting. För
i Ångermanland.
Brottsmisstanken är ju för ekonomisk brottslighet. Det är ju en sak. Idrottens regelverk är ju något annat. Mm. Vilket alltså innebär att när man ställer frågan kopplat till idrotten sen så blir det en helt annan historia. Därför att då ska ju idrotten göra en egen prövning utav vad som har hänt kopplat till Riksidrottsförbundets stadgar när det gäller den enskilde. I det här fallet är det då Daniel Kindberg. Och kopplat till elitlicensen när det gäller Östersunds FK. Så det är ju inte alls, alltså även om vi säger, ponera att Daniel Kindberg fälls.
I allmän domstol.
I allmän domstol. Så är det ju inte alls säkert att det får någon som helst påverkan i Svenska fotbollförbundets och idrottens regelverk. Nej. Som innebär att Östersunds FK straffas på något sätt. Och det beror ju på att det kan vi titta på IFK Göteborg från 2004-2005 när klubbdirektören och dåvarande kassören ju dömdes till fängelsestraff. Jag tror båda fick det. Mm. Men IFK Göteborg frikändes ju. Och jag tycker den är ganska logisk att idrottsföreningen ska inte per automatik lida för att en enskild ledamot eller person har gjort någonting som är fel eller brottsligt. Nej. Det finns ju ingenting som säger att en person gör fel och ska klubben straffas för det, utan det måste prövas.
Och därför har de skrivit, jag har gjort min läxa här och hittat bestämmelsen i RF. Och det står så här, föreningsrepresentationslag ska flyttas ner i seriesystemet när föreningen inom ramen för den idrottsliga verksamheten gjort sig skyldig till ekonomiska oegentligheter som allvarligt skadat idrottens anseende. Så två grejer då. Inom ramen för den idrottsliga verksamheten ska man ha gjort något fiffel. Och så ska det allvarligt skada idrottens anseende. Så det är liksom statuterna, och där hittar man då med IFK Göteborg när det var fiffen med Peter EJ från de här som du sa, kassören och klubbdirektören, att Ja, det var de personerna som trillade dit. Klubben straffades inte. Jag tror väldigt många utgår ifrån nu att Östersund kommer straffas hårt även utav Svenska fotbollförbundet. Men är det inte så, när vi tittar på reglerna, att det är mest sannolika trots allt? För det enda laget som har flyttats ner, det är ju Örebro. Och det berodde ju på liksom att de hade ekonomisk obalans i balansräkningen. Att det mest sannolika är att Östersund inte flyttas ner.
Ja, låt oss se. Låt oss avvakta det. Men det finns ju ingenting som kan slås fast nu.
Nej.
Utan det måste ju ses över, och det är ju en ganska lång process. Sen vill jag säga så här, ekonomisk dopning, vad är det? Jag menar, vad säger vi om de ekonomiska tillskotten som kommer inom världsfotbollen, exempelvis från ryska oligarker, Abramovich och Chelsea, eller från Mellanöstern, Qatar eller Förenade Arabemiraten. Jag menar, Qatar Airways har väl sponsrat stora ledande europeiska klubbar.
Ja, det är bara att titta på Formel 1 där man har det här racingteamet från Indien där han, alltså Kingfisher, ölbryggeriets ägare, åkte dit nu rejält liksom, så att, och då försattes de i konkurs och blev uppköpt.
Ja. Emirates heter ju Arsenals arena, Etihad Stadium heter det inte så, Manchester City och så vidare och så vidare. Alltså, och hur har de pengarna kommit på det moraliska och etiska perspektivet? Och Östersundsfrågan är invecklad. Och sen, jag såg Uppdrag granskning precis som övriga och kan konstatera att det är ju tämligen uppenbart att det där är ju fuffens.
Svenska fotbollförbundets licensnämnd avvaktar nu i alla fall vad som händer i allmän domstol innan de eventuellt går vidare inom detta. Hockeyfråga, Petter, som vi har lite grann extra stor anledning till att du är här. Den är viktig. Albin Björklund hörde av sig. Han har gjort ett par gånger. En 21-årig ishockeymålvakt som fick den här säsongen förstörd av en hjärnskakning. Han spelar i Valbo i Division 2. Angående ishockeymålvakter och hjärnskakningsproblematiken som förvärrats senaste åren, så har jag nu, skriver Albin, forskat lite i detta och fått fram att varför denna problematik kan ha ökat. I NHL förra säsongen var det totalt 15 målvakter som utreddes för hjärnskakning. 10 av dessa var skott som träffade huvudet och resterande 5 då kollisioner. Och den här siffran då undrar Albin lite grann vad du tänker. Han pratar om hjälmarna som väger mindre och har mindre skydd. Och sen vill man göra snygga hjälmar, prioriterar man det istället för en hjälm som är heltäckande på huvudet och tar bort skottkraften bättre med en platta som sitter i gummiband mot bakhuvudet. Han anser att de företag som tar fram hjälmarna måste ta ett större ansvar, och även att klubbarna och förbundet ska ställa högre krav på tillverkarna att få fram bra skyddade hjälmar. Sen finns det såklart andra saker som påverkar. Utespelare borde få böter om de kör över målvakten mer, alltså som det händer kanske mer utespelare mot utespelare i tacklingar. Men han undrar just om utrustningsfrågan också specifikt, med tanke på att just 10 av 15 då faktiskt var skott. För en annan sak är ju trafiken på mål. Men överlag kan man säga hjärnskakningsproblematik på målvaktssidan. Vad säger du om den?
Det är växande problem, och det är skotten och klubborna, ska jag vilja säga. Klubborna som spelarna skjuter med har utvecklats enormt och gått före faktiskt maskerna, som har stått stilla under en 20-årsperiod ungefär. Så visst, absolut, så finns det lite där att jobba med. Och det är ju det att klubborna är bättre, så det är hårdare skott. Skyttarna är bättre tränade, så att det är också ytterligare en faktor. Sen är det också att faktiskt att utespelarna nu tvingas till att skjuta mycket högre oftare på grund av butterfly-tekniken som alla målvakter har använt under en lång, lång tid nu, sedan 15 år tillbaka. Mm. Där man helt enkelt sätter sig ner och arbetar sittande. Det gör ju att utespelarna nu vet att där nere är det ingen idé att skjuta längre. Där man skjuter högre. Så vi har en mer volym puckar som sitter högt, och därför också således så blir det ju att fler puckar träffar huvudet. Jag vet ju nu bara i SHL, så är det ju liksom att jag tror inte det är någon klubb, jag tror att de flesta faktiskt har haft, och det tystas ju ner lite grann det här. Man vill ju inte gå ut och säga att målvakten har, för att han är ju in the line of fire så att säga. Det är ganska svårt att undvika, så man vill inte gå ut med den informationen. Men jag vet om historier, jag har hört det redan i år.
Jag vet, någon gång så viskades det på, när jag jobbade för ett par år sedan i slutspelet, så viskades det om ett par målvakter: han är inte med på grund av hjärnskakning, men vi får inte säga det.
Nej, exakt. Och då, om man har också gått ut med information om att han har problem med någon ljumske, eller det är lower body eller något, fast det var hjärnskakningsproblematik.
Och sen har vi kollisionsproblematiken också.
När man tillät att i svensk hockey, när man tillät spelare att vara inne i målgården så länge man inte stör målvakten, Där startade man så att säga någonting som man inte visste skulle bli så här stort som det är nu.
Man förstod inte konsekvenserna.
Man förstod inte konsekvenserna av det. Och jag var faktiskt vurmade för det, tyckte det var en bra initiativ att tillåta spelare stå när man inte stör målvakten. Det var ju fullständigt patetiskt där när det var ett mål som blev bortdömt. Jag tror det var Granström.
Skellefteå-Brynäs finalserien 2012.
Stod liksom en decimeter inne och sådär. Så
final 3.
Självklart att det ska vara mål. Men någonstans så öppnade vi floderna här för hjärnskakningsproblematik istället, och det ser vi tecken på nu när man ska driva på mål och du får vara där men du ska inte störa målvakten, och då är det liksom så att, ganska enkelt, jag skulle vilja säga att man
Petters åtgärdspaket.
Ja, åtgärdspaketet lyder att förbjud alla spelare att vara i målgården. Ge den ytan till ute eller till målvakterna.
Och skotten då? I huvudet.
Det är självklart att jag vet ju att masttillverkarna tittar på den här problematiken för att den har exploderat. När det händer i NHL så sker saker och ting väldigt snabbt. Och jag vet att Kay Whitmore som är just målvaktsansvarig och jobbar med NHL.
Gamla SSK-keepern.
Yes.
Just det, jag kommer ihåg, han slängde in någon puck.
Ja, jag slogs mot honom faktiskt vid rödlinjen en gång. Men det här är någonting som man då liksom tittar på nu, as we speak. Så att det kommer ske saker väldigt snabbt däröver. Och de är lite snabbare än SHL. Men det är mask, absolut. Titta på skyddet och om det kan förbättras, och det görs. Sen måste vi nog börja fundera på lite grann målvakter också. Är det bäst att sitta ner hela tiden? Börja stå upp och börja faktiskt läsa spelet lite grann. För att någonstans så, det har aldrig varit Terry Sorsak som var en målvakt i NHL, spelade i flera NHL-lag på 50- och 60-talet, hade 400 stygn i huvudet. Så att det är därifrån vi så att säga, kommer när man väljer att bli målvakt. Så att det är ett farligt yrke. Men vi kan försöka göra underlätta lite för oss själva också.
Sporthuset 185.
Apropå ishockey, slutspel, kval, och det är mycket som händer. Sporthuset kan rekommendera hockeynews.se. Har du varit inne där, Petter, någon gång?
Mm.
Ja. Och där finns ju det mesta samlat. Och vi har ett samarbete alltså med hockeynews.se som finns på Facebook, Twitter, Instagram och YouTube med mängder av nyheter sorterade per lag och liga från mängder av nyhetskällor. Och den här veckan så har de också nya spännande artiklar och reportage med våra svenska NHL-proffs som de besöker på plats från kust till kust på en resa i USA och Kanada. Så kan hänga med också på deras YouTube-kanal, så missar man ingenting. Och när vi är inne i det häftiga slutspelsläge som vi har, som ni båda jobbar med på Simor, Lasse och Petter, så undrar jag, Luleå, är guldet klart eller?
Nej, på långa vägar så är det klart, men onekligen efter de här tre raka matcherna nu som man har as we speak mot Växjö, så är det imponerande. Men jag är väldigt, alltså Luleå ser väldigt starka ut, och det är det liksom det självklara man ska säga just nu. Men jag är väldigt frågande till Växjös spel. De ser otränade ut, omotiverade, har ingen, alltså det är allt det som bortblåst från i fjol.
Som enkelt har manövrerat ut så här långt.
Ja, och Luleå har gjort det riktigt bra. Men någonstans så känns det som att det blev lite för enkel resa i kvartsfinalen. Jag tror det skulle bli mycket tuffare. Sen, jag tippade HV71 vid jul. Så varför ska jag ändra på det just nu?
Nej, det är sant.
Ja.
Färjestad.
Mm! När vi spelar in det här ligger de alltså under med 1-2 i matcher.
Ja, när vi sänder ligger de under med 3-1 då. Nej, men jag sa Färjestad inför, men däremot så saknar de slutspelsspets. Jag är mycket förvånad över att laget har visat upp ren vekhet, skulle jag säga. I mentalt aspekt, ren vekhet i slutspelssammanhang. Så att det har förvånat mig storligen. Men vänder de på den här serien mot HV, och jag håller med Petter det han säger att hans tips är mycket bättre mitt i det här läget. Men då är de en kandidat. Men Luleå ser såklart supervast ut. Och det gör ju hockeyslutspelet ännu vassare då i det perspektivet att Luleå har faktiskt bara ett enda SM-guld 1996 och har möjligheten och börjar väl nu nästan nämnas som favoriter när vi är en bit in i kvartsfinalspel.
Det var inte de här två lagen som de flesta pratade om på upptaktsträffen. Kommer du ihåg vilka det var?
Det var väl Frölunda, va?
Det var Djurgården.
Var det Djurgården? Mm.
Ja. Djurgården fick flest tips, och med Växjö då. Växjö-Djurgården, det har vi finalen. Då. Upptaget kärlek på så där, Petter.
Ja.
Så tack för att ni hör av er alla till Sporthuset. Men nu ska vi kasta oss, bara känna på den lite. Ja, där ja. Ja. Vi drog en lapp senast med en bokstavskombination. Så nu startar vi detta.
Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Jag älskar kärleksbomba, 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 kärleksbomba idag.
Dags för kärleksbombning av speciellt inbjuden gäst. Och det är klart, det stod ju på lotten förra veckan i NBA-basket, eller NBA då. Och det är ju vår USA-korre. Sporthuset har ju en alldeles egen sådan.
Välbetald också igen.
Ja, det vore ju inte av Sporthuset i alla fall, men han, av NBA möjligen. Lars Lindberg, välkommen på tråden. Och kul att du är med oss. Du gnuggar ju enormt mycket med hockey också för stunden här, som alla andra tänkte jag säga. Det händer mycket. Och nu ska du få vända blicken till Nordamerika och berätta i kärleksform om NBA-basketen.
Först bara Lars, NBA eller NBA, vad kör vi?
Ja, jag säger NBA, men det är väl tradition att man alltid bara har sagt det så.
Sen vill men du man säger som NHL USA. Och inte NHL, va, eller?
Ja, jo, det är faktiskt helt sant. Det är ju svårt att förklara varför, men det har bara blivit så. Jag har faktiskt inget svar på varför. Jag hörde er en diskussion i förra veckan.
Ja. Du kör vilket uttal du vill, men vi är glada att du får berätta om kärleken till världens främsta basketliga. Varsågod.
Det man kan säga med NBA är att om man ska se till popularitet för idrotter i USA så är NBA de största stjärnorna. Och det tycker jag är en liten fingervisning på vart man ska landa egentligen i det gigantiska sportlandskapet i USA. Men för att ge lite bakgrund till varför jag tycker NBA är så häftigt är det därför att det har funnits tre olika eror kan man egentligen säga där basketen har fått sitt riktiga fäste. Det började på 1980-talet då Magic Johnson och Larry Bird möttes i många finaler under 80-talet där det var den vita Larry Bird som kallades för The Great White Hope, det stora vita hoppet i en då ganska bespottad liga NBA där man byggde upp hela egentligen hela produkten NBA på rivaliteten mellan Magic Johnsons då Showtime Lakers heter de. Det var så smeknamnet på det laget. Det låter ju lite flashigt. Och så sen då mötte de då det här Boston Celtics som var arbetarklassens Bostons härliga kämpagäng som durerade under 80-talet. Efter det så gick vi in i Michael Jordan-eran och det är väl kanske här som flest känner igen sig. Michael Jordan är ju ett namn som alla känner igen som någonsin har slagit på en tv-apparat i världen. Och i mina ögon den största idrottaren någonsin. Han vann ju 6 mästerskap i 6 finaler på 90-talet och var ju den som egentligen lyfte upp hela sporten basket globalt med Dream Team i OS i Barcelona 1992. Sen gick vi in i 2000-talet, då kom LeBron James som jag, de flesta som lyssnar på det här är bekanta med tanke på tidigare kärleksbombningar och Golden State Warriors som blev superlagens superlag. Och där är egentligen den eran vi är inne i just nu. Det är de sista åren i LeBron James storhetstid där han ska försöka ta de sista ädla valörerna för att bygga sin historia och framförallt sitt adelsmärke egentligen på sporthistorien. Och nu ett Golden State Warriors som vi följer nu då som är det största basketlaget som någonsin har stått på en plan. Och mitt i det här då för att göra det absolut extra aktuellt för Sverige är ju det att mitt i världens tidernas bästa basketlag har vi en svensk som heter Jonas Jerebko. Golden State Warriors har ju lyxen nu att kunna starta med 5 stycken All-Star-spelare alltså som är uttagna till NBA:s All-Star-match. Och det har aldrig tidigare hänt i sportens historia. Men nu har man den möjligheten den här säsongen och vi har möjligheten att få den första svensken någonsin att vinna NBA. Och dessutom har ju NBA återvänt till svensk TV och sänds ju numera i linjär TV på svensk mark igen. Vilket är väldigt passande då med tanke på att vi har en svensk som har möjlighet att vinna NBA för första gången. Och därför tycker jag att många ska vända sin kärlek mot NBA och följa Jonas Jerebkos resa mot att bli den första svensken någonsin att vinna NBA och det kommer han då mest troligt att göra i slutet på maj, början på juni. Så det är min kärleksbombning till NBA.
He's got 4 All-Stars to throw it to. Pass to Durant. Off the dribble. Foul line jumper. Won't go. Jerebko tips it in. Jonas Jerebko tips it in. It's 0-0 on the clock. The former Jazz man with the biggest bucket of the night. What a way to endear yourself to your new teammates.
I want to win an NBA championship, you know, that's why I'm here. That's why, you know, what I've been working for my whole life, you know, is winning. You know, I love to win. I hate to lose. And you know, that championship, the NBA championship is something I dreamed of for my whole life. You know, so that's why I'm here, to win.
Jerebko, du har träffat honom, Lars, och gjort reportage och så där borta. Och du har varit inne på det tidigare när vi har pratat. Vi har lite dålig koll på honom i svensk idrott. Den nivå vi pratar om här. Jag menar, priser på idrottsgalan och så vidare. Jag sätter en liten armbåge på Lasse här som sitter i nomineringsjuryn i olika klasser. Jonas Jerebko, hur mycket snack har det varit om honom?
Ja, det kan jag säga att han har ju nominerats av Basketbollförbundet, va? Har inte det? Ja. Då är han uppe till diskussion varje gång, och sen är det ju individuella röster från de 12-16 juryledamöterna som röstar på sina fyra främsta i respektive kategori.
Och då blir han bortröstad?
Ja, om han inte får till många röster blir han det.
Exakt, och det är det, frågan är, vad har vi för grepp om Jerebko egentligen? Kan du ge helhetsbilden vad du känner, Lars?
Ja, men jag tror att framförallt efter den här säsongen, det som har varit skillnaden från tidigare år att han har spelat i marginaliserade lag som inte har varit med och spelat slutspel speciellt mycket, och lag som var ganska dåliga med något undantag sådär. Men nu spelar han i det största laget, i det största skyltfönstret, och som såklart får väldigt stort fäste, där han faktiskt har gjort det väldigt bra också. Det är ju lite grann det här med rollspelare. Om du spelar en tredje kedja i Färjestad, såklart att då får du mer uppmärksamhet än om du spelar en tredje kedja i ett bottenlag i Hockeyallsvenskan. Men så det tror jag är det som talar för att Jonas Jerebko kommer att få stora framgångar även i Sverige sett till priser, om han nu går och vinner. För det har ju då aldrig någon svensk gjort tidigare, och då tror jag att det blir svårt att se förbi det.
Nej, men det är oerhört tungt meriterande givetvis. Det är ju ingen diskussion om det. Sen är det ju så här att när det gäller kategorin årets manliga i alla fall, eller årets kvinnliga, så är
det vikt i skidåkare.
Nej, men det är ju svårare för en lagidrottare. Det är ju svårare för en lagidrottare att ta, därför att då krävs det en prestation utöver det vanliga för att det ska noteras. Det är nog så. Och om du pratar om att bli mästare i NBA, så är det en det är fullständigt övertygad om att det kommer att märkas, va. Men och sen har väl Ibrahimovic varit där uppe några gånger. Men i övrigt så är det ju svårare för en lagidrottare, därför att de är ju inte, lagets prestation är ju avhängigt av många fler än en enskild.
Och så mitt ämne då, min det som ligger mig så varmt om hjärtat, globala sporter, och där är ju basket topp tre. Hur man än räknar egentligen, topp tre över hela världen, Lars.
400 miljoner registrerade spelare läste jag att det fanns, och sett till pengar inbringande brukar ju oftast vara efterspeglat lite grann på hur stort intresset är, så är ju basketen störst där i USA. Då skulle jag säga att då väger den ganska tungt. Jag tänker bara dra, ni gillar ju siffror. Zion Williamson, som är den nya stora affischnamnet i USA, det är kanske USAs kändaste idrottare just nu. Han spelar på college på college-nivå helt enkelt. De spelade en match, ett derby i North Carolina. Han spelade i Duke University och de mötte North Carolina, som för övrigt också är Michael Jordans gamla college, i ett derby här i början på året. Och då sålde de biljetter till den här college-matchen i priser som var alltså på Super Bowl-nivå för priserna på biljetterna. Alltså det var upp mot 25 000 kronor för att få en vanlig biljett till en college-match.
Ja.
Och lyssna på den här då. När han, den här Zion Williamson, han skadade sig i den här matchen. Han trampade snett i en Nike-sko. Och då gick skon sönder, vilket gjorde att han skadade sig i matchen. Dagen efter så föll Nikes aktie till ett värde av $1 miljard.
Men det är rätt häftigt just med college-idrott ibland i USA. Ja. Jag menar, som jag förstår, amerikansk fotboll, det är liksom college-fotboll är mycket större liksom än liksom NFL.
Men inte, hur är det förhållandet mot NBA då? College-basket mot NBA, vad känner du där?
Ja, alltså NBA är ju såklart, det är samma sak. College-fotboll är ju stort, NFL är större. Men det är som en annan typ av idrott, det är som en... Jag vet inte exakt vad man ska dra för parallell på det egentligen. Det är svårt att jämföra.
Men det finns ingen egentligen i Sverige.
Nej, egentligen. För i och med att vi har ju inte det här med skolidrotten på den nivån, så är det svårt att egentligen förklara exakt.
Eller hur? Man är så pass imponerad bara av att liksom, skolidrotten är liksom nästan lika stor som de professionella ligorna. Det är ju det som är så imponerande. Och så för oss faktiskt lite verklighetsfrånvändande. Man förstår inte, hur kan det vara så?
Slutordet för dig, Lars, det gäller NBA. Jag vet att du ska iväg på, inte på basket utan hockey, men vad blir summeringen av din kärlek till den här ligan?
Att basket är den mest underhållande sporten att se på live, och på tv så är det den mest Jag skulle säga att det är den mest explosiva sporten som finns. Just det här att när du hajar till, det är varje match är det någonting där du får en aha och wow-upplevelse. Och det är inte alla sporter som kan bjuda på det varje match.
Sällan har vi sett någon som är så taggad på att ta en lapp ur
Nej,
den här kärlekspåsen.
Nej, Petter är igång med påsen här. Ja. Så det är dags för en lapp ur kärlekspåsen. Tack så mycket för basketen.
Ja, visst.
Och kärleken till NBA.
Men en kvar lite, Lars, för se, du kanske kan reagera på den här lappen.
Ja, jag håller på att öppna här, jag är så nyfiken.
Oerhört het. Jag har inte sett någon som varit så het på den där lådan någon gång.
Ryder Cup.
Ryder Cup.
Ryder Cup.
Golfduellen mellan Europa och USA.
Men är det inte också så att de håller på i publiken där och psykar och har sig så där i golf som det ska vara så?
Just Ryder Cup, eller?
Ja, så att det ändras lite. Jo, ja, det blir lite mer som, de blir som superstars där, rockstjärnor, spelarna, och så hejas det och det bubblas.
Eller hur?
Ja.
USA, USA.
Jag menar, British Open, då är det ju så här...
Ja, det står ju quiet.
Hade inte du någonting med golf? För att, det var någon historia som dök upp i sporthuset för inte så länge sedan.
Det är väl att du är portad från alla klubbar i både golf och barngolf?
Ja, alltså jag är ju inte... Så att säga.
Golfmaterial.
Nej, jag är väl inte den mest önskade medlemmen i någon golfklubb. Jag finns nog på någon spärrlista så där.
Även i barngolf,
ja. Ja, i barngolf blev jag utesluten för att där stod jag och skickade ner bollarna i Råstasjön. Alltså, det var ju Solna, det har jag berättat väl. Det var ju Solna barngolfklubb, det var minigolf på den tiden. Och det var ju eternitbanor närmast kiosken där. Och sen var det ju filtbanor, det var ju lite större banor, det var ju filt då. Då gick man ner för en liten backe och så hade de sådana här skydd och hinder. Så först var det en till höger och sen gick det en liten bit, så var det en till vänster och sen till höger igen, sådär.
Ja.
Och så skulle man slå upp för. Och slog man spikrakt mitt i så blev det ju i koppen direkt, så kallad spik. Ja. Och så kunde man ju ha en bred ränna i mitten, men så kunde man ju vika ner de här trähindren också.
Så blev det ännu svårare
och därmed ännu svårare. Och jag började, det gick ju inget bra. Så försökte jag där i mitten då, när det var svårt, det gick inte. Då gick jag och fällde upp dem där, dum, dum, så jag fick en bredare. Och så när jag då skickade första, jag var inte så försedd med tålamod vid tillfället då när jag gick ner och svor och sa, nu ska du förlora den boll, jävlar! Sådär. Och slog bollen på första hindret direkt tillbaka. Då brast det.
Och vände då?
Då vände jag mig om 180 grader och körde baseball. Genom att skicka golfbollen, och när jag träffade så for den ju med en oerhörd hastighet rakt upp i luften och plums ner i Råstasjön som ligger en liten bit därifrån.
Imponerande att träffa
ändå. Ja, det är en träff jag tror jag. Men jag gjorde det ju under vissa besvärjelser. Så verksamheten på banan stoppade ju upp.
Så
tog jag grejerna och gick. Ja. Och då sa de, när de hörde av sig sen lite senare, att jag behövde inte fundera på att komma tillbaka. Nej,
det blir inget Ryder Cup för dig.
Min bestämda åsikt är att minigolf är gjort för att man ska testa sitt tålamod och kanske till och med göra illa varandra. Det är lite grann som det med kubb. Det är också skap för att man ska bli irriterad och göra illa varandra.
Jag är så glad, Lars, att känna att jag har en själsfrände i synsättet på de här tålamodskrävande detaljsporterna.
Det var faktiskt exakt därför jag var tvungen att sluta med riktig golf, för mitt humör klarade inte av sporten.
Det ska vi bara inte prata om. Vi tar det någon
gång.
Vad ska du nu, Lars?
Nu är det Timrå mot Oskarshamn, första då direktvalet till SHL, så att det kör igång här. När folk lyssnar på det här så har det ju spelat, så då vet vi om Oskarshamn har stått för en fortsatt Askungesaga då, för det är ju lite det där. Oskarshamn, det är ju deras största idrottsliga prestation någonsin att ta sig till ett direktkval till SHL.
Och sen Leksand mot Mora då i den andra matchen. Hur går det? Vad säger hockeyexperten i de här två matcherna? Bäst av 7, det handlar om att plocka de två platserna till Svenska Hockeyligan nästa säsong.
Nej, förhandstipset blir från mig. Timrå kommer hålla sig kvar i SHL. Däremot har Leksand en riktigt bra chans. Därför att jag känner att det är lite grann, får jag vibbarna, att det var som när Mora slog ut Leksand. För 2 år sedan, eller vad det blir, 3 år sedan nästan, va? Så blir det den känslan av att Mora hade något, kom från Allsvenskan, vunnit massvis med matcher, fullt med självförtroende, möter egentligen ett starkare lag i Leksand som är nedbrutet på grund av förluster, och det är lite grann så jag ser förhållandet till nu i år när de möts. Så att jag har Leksand som, det var en ganska bra möjlighet faktiskt att gå upp.
Och är det Thomas Johansson-effekten, sporthuset Thomas Johansson, eller Roger Melin-effekten, eller vilken effekt är det på Leksand som gjort att de har störtat framåt här på slutet?
Båda två har ju fört in, jag tror har bidragit. Men jag tror att Leif Karlsson där, det var ett måste att han var tvungen att gå därifrån. Att bygget så att säga, av laget var inte så dåligt. Det hade Leif lyckats med ganska bra faktiskt. Det ska han ha en eloge för. Får inte han tillräckligt med cred för. Det är faktiskt han som har byggt laget, som man kommer ihåg. Men han var, tror jag, det var verkligen... Han var tvungen att gå där för att det var någonting var på väg att hända. Det är båda två får en eloge där, både Melin och Thomas Johansson.
Jag tackar för mig nu. Vi hörs, grabbar. Jag måste dra vidare.
Ja, helt rätt.
Ha det gott, Lars. Hej.
Och tack också till er som har lyssnat på Sporthuset, alla härliga Sporthuset-lyssnare, för det här avsnittet. Du lackade ju till lite där, Petter, på fotbollsspelare. Nu har vi ingen jingle. Petter... Alliteration, vad har vi? Petter... Pangar på.
Ja, just.
De du möter på vägen upp, de möter du på vägen ner också. Kom ihåg det.
Vänd aldrig din publik ryggen. Du är ingenting utan de som vill att du ska vara något.
Mycket bra. Tack för idag. Vi hörs igen nästa torsdag. Och Petter särskilt.
Tack.
Tack själv. Verkligen, tack Petter. Ja. Bara strosa kring här på gatan och inbjuden. Det är rätt bra.
Är det här ni kör sporthuset?
Tjena, fan jag går i.
Fika här. Ja, kör.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka. Jippi!
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.